När jag kom så fick jag också vara med på församlingens förmiddagsmöte som ni hörde, och det var en stor förmån och en välsignelse. Jag har haft förmånen att tala i några konferenser och möten anordnade av Israels vänner på olika håll i Sverige. Och jag ser det alltid som en förmån att få komma och göra det. Därför att sanningen är den att nu drar det ihop sig väldigt mycket när det gäller profetiorna i Bibeln. Bibeln som talar så mycket om Jesu återkomst och den här tidsålderns slut. Det är inte tidens slut, det är alldeles fel, så kan man inte säga, utan den här tidsåldern går mot sitt slut. Sen bryter du in en ny tidsålder, och då talar vi om ett tusenårigt fredsrike där Jesus kommer att bli konung och herre, och då blir det fred på jorden och då blir det förändringar på många håll, både i riksdag och i Sverige och i hela världen. Så det är spännande tider nu, mycket intressanta tider att leva nu, och Gud verkar och den heliga ande har mycket att göra när det gäller återupprättelse av det judiska folket, av den kristna kyrkan, som måste också upprättas nu till det som Gud verkligen vill och det han önskar med sitt folk. Och själva skapelsen ska återupprättas. Vi vet ju det att skapelsen längtar och trängtar efter den upprättelse som Gud har tänkt. För genom synden och syndafallet så kom det också över själva skapelsen en tung börda. Som nu i den här allra sista tiden blir bara tyngre och tyngre. Och då är det inte predikanter och pastorer som egentligen talar någonting om det, utan det är vetenskapsmännen och forskarna som har något att säga till världen idag. Och när jag skrev min bok om Jesu återkomst, den ser ut så där, då var jag inne och forskade lite i det här med tidstecknen och skapelsen, och fann att FN:s klimatpanel, som är summan av världens mest framstående vetenskapsmän och forskare när det gäller skapelsen och naturen och förstörelsen som alla nu känner väl till. När man läste deras rapport så stämde den så väl med uppenbarelseboken så jag kunde nästan frestas tro att de hade först läst uppenbarelseboken och kopierat därifrån. Men så hade de nog inte gjort, utan det var deras forskning som stämmer med det heliga Guds ordet när det gäller profetiorna. Så vi som läser Bibeln och tror på Guds ord, vi behöver inte bli förvånade och chockade över hotet om att havsnivåerna ska höjas och alla andra problem som nu vi står inför enligt den samlade vetenskapen. För det är Bibeln som har sagt det. Profetiorna har redan varit där och berättat för oss, och då vet vi det redan, även om vi inte vet alla detaljer. Så nu är det en spännande tid när jag förstår att vi är nära tiden då också skapelsen kommer att bli återupprättad. Och det sker när Jesus kommer tillbaka, precis då sker det. Då kommer han, det står i Bibeln att då ska världen födas på nytt. Då är det inte bara systrar och bröder som föds på nytt, utan själva skapelsen kommer att födas på nytt, och det blir många skördar varje år då. Och när predikanten predikade om det på något ställe, det var en bonde med som protesterade: jag har fullt upp med en skörd, jag orkar inte med flera. Men det var ju bara lite muntert. Men i alla fall så är det så spännande att få ta upp det här ämnet. Och det får jag göra nu i en tid då de flesta kristna förkunnare, både inom Svenska kyrkan och frikyrkorna, inte talar om detta. Det har gått så långt så att på några håll, och många håll kanske, så är det i princip förbjudet att tala om Israel. Och tala om de här tecknen och tala om Jesu återkomst. Därför att man vill inte höra det. Jag var i en pingstförsamling, skulle hålla bibelstudier och möten en hel helg omkring det här ämnet, om Israel och Jesu återkomst och profetiornas uppfyllelse och allt det här. Och då berättade föreståndaren i församlingen att när vi talade om detta i teamet, för det var ju ett pastorsteam där med ett antal pastorer, så var det en som vägrade att gå på de mötena. Jag vägrar att gå om det handlar om Israel. Och det var en predikant, en missionär, en herrens tjänare som sa det. Varför det då? Ja, det där vill jag inte höra om, för det där är inget som vi behöver prata om. Ja, men du är anställd så du måste ju vara med på mötena. Ja, jag kan gå och hjälpa till med lite kaffeservering och lite annat, men jag går inte på mötena. Ni förstår, när en pingstförsamling i Sverige har herrens tjänare som kategoriskt vägrar att lyssna till det profetiska ordet i Bibeln, då är det ett tidstecken som håller på att slå in. För i Matteus evangeliet 24 kapitel säger Jesus som ett tecken på hans återkomst: i en tid då ni inte väntar mig, då ska jag komma. Och jag vet inte, och det här får var och en pröva och ha någon åsikt om det, men jag lutar nog mot det hållet i alla fall att i stort sett i svensk kristenhet idag, om jag räknar in samtliga samfund från vår svenska folkkyrka till alla frikyrkor av alla sorter, nya och gamla, så är inte det här ämnet ett hett ämne idag. Det är inte det man brinner för och det man ens tror på egentligen. Och till och med på Nyhemsveckan, vår egen konferens, proklamerades att vi tror inte längre på Jesus, på att vi ska ryckas upp i luften här än till mötes. Och man har lämnat bibliska sanningar. Man har lämnat det som man i väckelserörelserna i tider bakåt har sjungit om i varje möte, har trott på i hela sitt liv och överlåtit sig åt i tro att Jesus kommer snart och vi ska ryckas upp i luften här än till mötes. Jag var i en församling någonstans norrut här i Sverige, kanske ett par, tre år sedan, tiden går fort, men någonting sånt. Och jag talade om Jesu återkomst. Och jag hade ju läst då från Bibeln om att Herren ska stiga ut på ett moln och på en sky, och de döda i Kristus, de ska uppstå, och vi som då lever ska förvandlas och tillsammans ryckas upp i luften Herren till mötes. Det är ju klockrent i alla fall, den texten är klockrent. Ja, och så skulle mötet sluta. Ni vet ungefär miljön, hur det ser ut. Någon sitter kvar på pianot och lovsångsteamet har nästan inte lämnat sin plats, utan de är kvar, och några har böjt knä på första bänken och andra är på väg ut till kaffeserveringen, och det är lite rörelse. Då kom det fram en man, nästan lite småspringande, och jag stod framför första bänken och han ställde sig bakom första bänken, så vi hade en bänk mellan oss. Och han sa med ganska hög stämma: du har predikat fel här ikväll. Har jag det, sa jag. Då är det tur att du är här nu då, så du kan rätta mig. Vad har jag gjort för fel? Du sa att vi ska ryckas upp i luften Herren till mötes. Ja, det sa jag. Det minns jag ju väl att jag sa. Jag kan erkänna lite grann att jag hanterade honom på det sättet att han skulle förstå att jag inte... vi trodde på det han sa, utan jag var trygg i det jag trodde. Jaha, det ska du veta, sa han, att det står ingenstans i Bibeln att vi ska ryckas upp i luften. Då hade jag läst det i mötet. Det finns inga bibelord och stöd för det. Det där var någonting som någon predikant borta i Brittiska öarna hittade på 1700-talet. Och Levi Petrus och även Ångman, som det blev Örebromissionen och EFK-rörelsen nu, de hamnade i den där villfarelsen också. Så att det där är ingenting att tro på, du får inte predika så här tokigt. Men vi ska se vad som står i Bibeln, och så slog jag upp det där bibelordet där det står, och så lämnade jag över Bibeln till honom där han stod på andra sidan bänken. Läs det här för mig nu då. Men du, läs sakta så jag inte missar något. Och han stod och läste för mig medan andra bad, och sångarna började sätta ner sina instrument och där drack de kaffe. Och så läste han att Jesus ska då stiga ut på himmelens skyar, ett maktbud ska ljuda och en överängels röst ska höras, och alla de som har dött i tron på Jesus ska uppstå. Och vi som då lever ska förvandlas, och tillsammans med dem som har uppstått ska vi... Men stopp, sa jag. Det där måste du läsa om så jag inte missar något. Och då läste han om det, han gjorde allt vad jag sa. Det var ju komiskt på ett vis. Men du, det stod ju där. Du har ju själv läst det. Och om du var med på mötet så hörde du ju mig läsa samma sak. Ja, ja, det står så där, men det där måste vi tolka, för det betyder någonting helt annat. Vad betyder det då? Han hade ingen aning. Hur ska vi förstå detta? Att så många inom svensk kristenhet menar att det där är fel. Och det är feltolkning. Jag hade en debatt faktiskt med en pingstpastor i min egen ålder. Vi hade det på nätet. Det var en ganska het debatt faktiskt. Och han sa att Levi Petrus, skrev han var en villfarande predikant på det här, inte annars, men just på det här området, för han menade att vi ska ryckas upp i luften. Och jag svarade, i så fall anser du också att jag är en villfarande predikant, för jag tror precis som Levi Petrus. Ja, då ville han ju inte riktigt hålla med om det, för nu var det lite nära att han skulle säga att jag var en villfarande predikant. Så jag pressade honom till max och sa, du måste säga nu som det är att jag är en villfarare, för du, annars är du inte trovärdig i debatten. Men han slirade på det, men Levi Petrus var det i alla fall. Fattar ni vad jag säger? Vi har kommit så långt in nu i tidsålderns avslutning så att förnekelsen är inte längre ute i den syndiga världen och i otron, utan den går rakt in i lokala frikyrka och församlingar i Sverige, när man säger att bibelord som talar om att Jesus ska komma tillbaka och vi ska ryckas upp i luften, det måste man tro på ett annat sätt, för det betyder något helt annat. Det är så konstigt och tokigt. När jag var en ung predikant, jag gick ut 1961, så då har ni ju förstått att jag är hemskt rysligt gammal. För det förstår jag, har predikat så länge så jag har fyllt 60. Det har jag gjort för 16 år sedan. Och då har jag varit med om utvecklingar på många olika sätt. I pingströrelsen mest, för det är ju där jag har min hemmaplan. Så kan jag inte tänka mig att någon pastor i svensk pingströrelse eller någon äldstebroder eller någon annan heller skulle ha tvivlat eller tvekat i någon liten minut på de här bibelorden. Man kunde säkert fundera omkring tidstecken och hur ska det bli och hur ska det gå, självklart. Men de hade alla en tro på att Jesus ska komma tillbaka, och det judiska folket är ett av de största tecknen som vi ska få se, och som vi redan då 61 och framåt hade sett redan att de hade fått sitt land ju för ett antal år sedan då. Så jag skulle inleda och säga att ett av de stora tecknen nu för Jesu återkomst och profetiornas fullbordande, det är den förnekelse som finns inte bara ute i världen utan också in i våra kyrkor. Jag var på en ort i Sverige, och jag hade varit inne på ett varuhus och handlat. Och jag kom ut från det stora varuhuset, och där utanför på den asfalterade planen framför, där stod det en man och predikade nästan. Han hade ingen stor publik, det stod väl en 5-6 personer framför honom. Och jag tänkte, vad är det här för mötet? Så jag gick fram och ställde mig över till den där publiken. Och han predikade om Israel. Och han svor och han förbannade om detta land. Han var så fruktansvärt ful i mun om det judiska folket och Israel. Och så förbannade han dem och stod där och knöp näven och hade några stycken som lyssnade. Och jag stoppade dem. Stopp, nu måste jag ställa en fråga. Du vet att jag är så intresserad av Israel så jag vill veta mer. Du som kan så mycket om Israel, för du står ju här och talar. Berätta för mig, hur är det med Israel nu och allt det där? Kan inte du förklara lite? Du bara står och pratar och bubblar här. Säg något vettigt så vi får höra lite om Israel istället. Du, det visade sig, den mannen visste absolut ingenting om Israel. Han var fullständigt okunnig om Israel. Han visste inte vad det var han pratade om. Utan detta är en andemakt. Där stod han fylld av en ond inspiration och talade om det han inte hade en aning om, och proklamerade denna ondskans predikan för några stycken som stod där och lyssnade. Och när jag gick därifrån så kände jag, nu kommer Jesus snart tillbaka, nu är det snart färdigt. För nu är det en sån andemakt mot det judiska folket och mot Israel, så nu går verkligen de profetiorna i fullbordan. Innan jag fortsätter här och läser i Bibeln också ska jag nämna om att jag har en bok som heter Jesus och hans tillkommelse. Och nu såg jag på bordet här, det är inte många kvar. Jag tror det var bara en 5-6 böcker. Den här kostar 150 och här skriver jag om med det jag predikar om och det jag tror. Församlingen i den yttersta tiden är ett kapitel. Församlingen i Laodikeia, en bild på den sista tidens församling. Det är en skakande berättelse måste jag säga. Jesus och hans tillkommelse och tidens tecken. Kapitel 4, ondskans uppror i den sista tiden. Uppenbarelseboken och Jesu tillkommelse, kapitel 5. Och sedan ryttaren på den vita hästen. Vilka är de 144 000 som vi läser om i uppenbarelseboken? Och så den som vinner seger. Och det är nödvändigt i den här tiden att bli segervinnare. Och så sist, se jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Sista kapitlet som är en Jesu egen proklamation om sin egen tillkommelse. Det finns inte många böcker kvar alltså, men ni kan köpa dem som är där ute. Och så har jag dessutom min allra senaste bok som heter Bön som når till Faderns hjärta. Den handlar inte om Jesu tillkommelse primärt, men den handlar om att nu är tiden inne för församlingen att inte bara bedja böner utan komma in i ett böneliv genom den helige ande. Och då kommer vi också att både bedja och välsigna Israel. För Guds helige ande vet att detta behövs idag. En bön som är renad i Jesu blod, borttagen från egoistiska värderingar utan välsignar. Och jag har ett helt kapitel om detta, förstår ni, att bön som når till Faderns hjärta, det är den välsignande bönen. Och jag talar om att i äktenskapet välsignar vi varandra. I församlingen välsignar vi varandra. I judarna vi välsignar Guds egendomsfolk. Och en gång när Jesus och hans lärjungar var på väg till Jerusalem för att han skulle lida och dö, så kom de till en by som de skulle passera. Och de visade aggression mot Jesus, de ville inte ta emot honom. Och då träder en av lärjungarna fram och säger: vill du nu Jesus, de bad alltså till Jesus, att vi ska nerkalla eld från himlen så de dör allihop i den här byn. Denna Jesu lärjunge hade varit med Jesus i 3 år och fostrats och utbildats av Jesus. Och nu var han mer en terrorist än en Jesu lärjunge. Han ville döda dem allihop. Och du vet att församlingen ska inte vara terrorister i sina tankar och i sina gärningar. Inte mot de som tycker annorlunda i kyrkan eller andra ute i samhället med invandrare och andra som man ogillar. Utan vi ska välsigna. Det är det signum som ska prägla den levande Gudens församling. Och bön som når till Faderns hjärta, det kan du läsa om detta. Köper du den boken och en till så får du en tredje helt gratis. Och det är några skivor också i det här ämnet och även om Jesus, om bönen. Och jag ska inte nämna mer om det. Jag får bara nämna en sak som jag tycker är lite stolt över. Jag säger bara helt kort. När jag var pastor i Stockholm, i Philadelphia församlingen, var föreståndare där ett antal år. Så hade jag predikat och så gick jag ner trappan för att gå ner och hälsa på folk efter min predikan. Och då kom det en man gående, han hade några vänner med sig, en äldre man. Och så hade han under sin arm 3 röda pärmar. Och så frågade: hur mår du broder? Hur är det? Vad roligt att se dig. Ja, jag ska snart dö, sa han. Nej, men är du sjuk? Nej, nej, jag är inte någon sjuk, men jag är ju gammal. Och när man är så här gammal som jag, då ska man dö snart, sa han. Så han var realistisk. Ja, du, jag hade inget svar på det, för det visste jag väl att det var. Och här har jag, förstår du, 62 predikningar av Levi Petrus. För jag har fått tillstånd av pastorerna att sitta på första bänken och göra inspelningar med min rullbandspelare. Och på Nalen har jag varit där Levi Petrus har predikat och i tältmöten och på utposter. Han tog inte in någon annan, men Levi Petrus spelade han in. Och nu fick jag 62 predikningar och en av dem var också en intervju med Levi Petrus i Sveriges Radio som var mycket intressant. Och det där bärmarna har stått i min bokhylla i många år. Och så var min fru hem till sin gamla mamma ett par, 3 dagar för hon skulle hjälpa henne. Och jag satt hemma ensam och då fick jag syn på de där pärmarna, så började jag lyssna. Och jag lyssnade den kvällen på 3 predikningar och vet ni att jag satt och grät. Jag kände igen mig. Jag kände igen mig. Jag kände igen från predikantveckan när han talade. Alla predikanter ropade amen och halleluja. Det gör de inte idag. Nu är det bara applåder om det är någon som säger något bra. Och det, jag säger inte att det är fel, men jag kände igen mig. Och jag kände framförallt igen mig i själva predikan och i ärendet som han hade. Och då satt jag där och tänkte, ja men det här är ju tokigt att det här står i bokhyllan. Jag ska se till om någon hjälper mig så vi kan ge ut dem så många får lyssna. Och nu är det såna här små stickor, USB-minnen, som jag har fått hjälp med. Och det har jag haft en viss kostnad också för att få fram dem. Så om ni anser att en predikan av Levi Petrus är värd lite drygt 4 kronor. Kan det vara värt det tycker ni, 4 kronor? Då blir det 4 kronor per styck, 62 predikningar när kostnaderna är borttagna. Och efter den här presentationen så köper ni ju alla de där stickorna. Jag har inga kvar sen. Men de kostar faktiskt 350 kronor för att pengarna då går till mission. Och den mannen som gav det här, han tyckte om mission, det vet jag. Så då stämmer det. Men ingen mer pratar om det där, utan det kan vi ta efteråt. Nu ska vi gå till Guds ord. Och det gör vi i Jesu namn. Vi slår upp det för många här välkända bibelordet i första Moseboken. I Jesu namn ska vi läsa i det 12:e kapitlet från början. Herren sade till Abram, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Detta är ett nyckelbibelord för att förstå det judiska folket såsom varande Guds egendomsfolk. Och här tar alltså Gud fram några viktiga fundament för detta. För det första så skulle Abraham gå ut från sitt land och från sin släkt och sin fars hus. För att få tag i det som Gud vill måste man gå steg, bit för bit in mot den fulla uppenbarelsen. Det räcker alltså inte med att få det muntligt, utan sen kommer den fysiska tillämpningen att gå mot det som Gud har lovat, och det gjorde Abraham. Och man kan se Abrahams vandring in mot löfteslandet och sedan när han intog landet som en snitslad bana. Ni som motionerar i skogen, ni ser att det är kanske röd färg och så följer du den röda färgen och då kommer du rätt. Eller en annan färg, vilken runda du nu ska springa. Och de där snitslingarna, det är offeraltaren. För överallt där Abraham gick fram så byggde han altaren åt Gud. Och när du följer det ena altaret efter det andra så följer du vandringen mot Guds givande och Guds löfte att de skulle få ett stort land. Och därför är själva offertanken och givandet av landet två viktiga ingredienser när det gäller att förstå det judiska folkets start, begynnelse och även själva landet. Och sedan är det ett stort folk alltså, och så är det ett stort land, och så är det ett stort namn, och så är det en stor välsignelse. Jag fick det till 4 fundament. Visst är det väl underbart att när Gud gör någonting så är det så positiva saker. Du ska få ett stort land, du ska få ett stort folk, du ska få ett stort namn som ska kännas i världen, och under alla generationer framåt skulle Abraham bli känd. Och så var det en stor välsignelse. Och det vet ju ni alla som är här idag, att välsignelsen som Gud gav är inte enbart riktad till det judiska folket eller till Israel, utan det skulle vara en välsignelse till alla folk. Det är en plural form. Och du förstår att när Jesus föddes så föddes han in i en judisk kultur, en judisk familj. Han var jude. Och då blev också det landet och det folket till en välsignelse för alla andra folk genom att Jesus öppnade upp dörren från den familjen, från den släkten, från det folket ut till alla hedna folk. Sen tog det lång tid för den första församlingen att förstå det. Men församlingen är trög ibland och det tar tid för Gud att få oss att förstå saker och ting. Och Gud måste låta ett skynke komma ner från himlen full med en massa orena djur för att de skulle börja begripa att hedningarna också skulle få evangelium. Och i 15 kapitlet av Apostlagärningarna så har vi det stora mötet där det skulle avgöras. Och då var hela församlingen samlad, apostlarna var samlade och kontentan av hela var: vi och den helige ande har beslutat att alla folkslag ska ha evangelium. Det var väl ett härligt protokoll, eller hur? Jag undrar om ni har skrivit det i er församling någon gång här i riksdagen: vi och den helige ande har beslutat, och så var det ni sa. Det är en underbar andens enhet när man kommer så långt. Men så var det på apostlamötet i Jerusalem. Så när alla folk skulle bli välsignade så innebär den här texten att alla folk ska välsigna tillbaka till Jerusalem. Alla folk som nu av Jesus blir välsignade sänder tillbaka välsignelsen och välsignar Guds folk. Och det är det som är problemet idag. Att väldigt många i Sverige och i andra länder som är kristna och fått del av välsignelsen som Gud lovade genom Jesus, inte bara till Israel utan till hela världen, de skickar inte tillbaka någon välsignelse, utan de är med egentligen och stämmer in i denna otroskören i vår värld, att även om de inte fördömer Israel eller hatar Israel så har man ignorerat dem i någon mening och tagit ifrån dem deras messianska betydelse. De menar att det var fram till Jesu död, sen tog det slut, sen har det inget värde. De tar inte med det faktum att i Jesu messianska gärning är också hans tillkommelse som ligger framför. Och det tusenåriga riket, och han ska vara konung över varje land, över hela världen. De bryter hela välsignelsekedjan i sin otro när man i kristna kyrkor idag inte uppskattar och inte står för att ifrån denna familj och denna släkt, det judiska, har fått denna välsignelsen. Och den ska gå tillbaka till judafolket. Och det är sant vad vi hörde här så fint inledningsvis, att vi får be för det judiska folket och för Israel. De behöver förböner. Vi ska välsigna dem och stödja. Det betyder inte på något vis att vi måste och är bundna till att stödja Israels regering i allt det de gör eller säger. Det är nämligen så, förstår ni, att Israels regering, de gör mycket bra saker. Men ibland så fattar de också beslut som inte är prövade inför Guds vilja, och då kommer de fel. Precis som det var i Gamla testamentet. Detta heliga folk hade kungar, regenter och styresmän som var satta av Gud att vara Guds redskap bland sitt eget folk. Men de syndade. De tog in avgudar. Vad hemska synder de gjorde. Och då sände Gud profeter: du, o konung, har syndat inför himmelens Gud. Du måste omvända dig och göra bot och bättring. Och många gånger ser vi hur de då tog av sig sina konungsliga eller prästerliga kläder och klädde sig i säck och aska och strödde jord på huvudet och gick in i en tid av fasta, bön och bot och omvändelse för att de hade syndat mot himmelens Gud. Så jag säger, detta är viktigt att säga, att det är inte en regerings olika beslut som är det viktiga för oss här, utan det är folket och utkårelsen som är det storslagna när det gäller det judiska folket. För judar är människor precis som hedningar, och vi gör fel ibland, och då har vi en Gud som vill rätta oss och som vill hjälpa oss. Den som tror på det judiska folkets historia och vet något om deras långa vandring från Abraham, som vi läste här, och fram till idag, De måste tro på under och mirakler. Tror man inte på under och mirakler, då kan man inte ta till sig den judiska historien och Israels historia. Hela det folkets existens handlar om mirakler, under som Gud gör. Jag läste i en bok, och jag har dessvärre glömt vem som skrev det, och jag har också hört det någonstans, om två judar som samtalade med varandra under de mest kritiska dagarna i samband med det krig som uppstod när man hade proklamerat Israel våren 1948. Ni vet ju att då anföll ju flera arabiska länder, och de ville absolut få bort det, att de skulle få en egen nation i Israel. Och situationen var svår. Det pendlade mellan hopp och förtvivlan bland judarna, för de visste att vi har inte tränat, vi är ju nya, vi har ju nyss startat vårt land och vi har inte möjligheter ännu och har fått bygga upp ett försvar som kan mätas med alla de här andra ländernas försvar. Så tänkte de nog. Och den ene juden, han summerade läget med orden, och jag läser innantill här: det som nu kan rädda oss är antingen ett mirakel eller en naturlig händelse. Det var märkvärdigt. Så där sa den ene. Men vilken skulle den naturliga händelsen vara, frågade den andra lite chockartat. Ett under, det kunde han veta vad det var, men vad en naturlig händelse var. Och den andra svarade: Messias ankomst, såklart. Det är det enda som kan hjälpa oss, för de längtade efter Messias och visste han ska komma tillbaka. Och om han kommer nu, då blir vi räddade. Och han kom i någon mån. Det var inte Herrens dag som var inne, men de fick den hjälp de behövde, och de har fått det ända till dess sedan 1948. Och de har försökt att kasta dem i havet, och deras proklamation står ännu kvar, att döda judarna, kasta dem i vattnet, och det här landet, det ska bort, det ska inte finnas på jordens yta. Och Sveriges regering har inte förstått det. Denna frimodiga Messias tro som den här mannen uttalade våren 48, och Messias längtan, den har präglat judarna under deras långa och krokiga historia. Under deras exil, under alla dessa år sedan 70, när de blev bortjagade från templet och det heliga landet, så har de vid varje påskhögtid sagt till varandra: nästa år i Jerusalem. De har bott i Europa, i Ryssland, i Amerika, överallt. De blev utspridda över hela världen. Men de bar denna Messias proklamation med sig i sin diaspora: nästa år i Jerusalem. Och nu är de där. Sedan många år. Och i Malmö, där det har varit så svårt nu med synagogan och med antisemitism, och där judarna lider verkligen. Jag nämner Malmö eftersom det har också i media fokuserat speciellt. Så har vi läst nu om att många judar i denna vackra fina stad där Ann-Britt och jag bodde och var pastorspar när vi var unga, så är det många nu som överväger på fullt allvar att lämna Malmö och flytta till Israel. De menar det enda stället vi kan ha beskydd, det är Israel. Och någon kan invända: ja, men där nere är det så mycket hot, så där blir det väl inget beskydd. Men de har sin messianska tro, även om de inte bekänner Messias som sin frälsare ännu, så finns det en messiansk längtan att då kommer en händelse att hjälpa oss, inte bara ett mirakel. Och händelsen, det är att Messias ska komma tillbaka. De tror ju på det. De förnekar inte det. Pingstvänner, de börjar att tvivla ibland, en del av dem, att han ska komma tillbaka. Men det judiska folket vet att det finns ett hopp, en messiansk längtan, att det kommer att förändras och förvandlas. Det judiska folket som lever mitt ibland oss, i Sverige och i alla andra länder, trots förintelsen. Hörde du vad jag sa? Då skulle man döda varenda jude. Det är så fruktansvärt så jag nästan har svårt att säga det. Att 6 miljoner judar dödades i vår egen världsdel. Trots detta, och trots inkvision och pogromer, kunde man inte utplåna Guds eget folk. Judarna är nämligen Guds egendomsfolk. Och därmed tillhör de Gud. Inte så att varje jude är pånytt född och helgad och lever ett starkt liv med Jesus därmed. Utan nu talar vi om folket, det judiska folket. Många judar bär på en messiasupplevelse. Och den messianska rörelsen inom judendomen, den växer. Och de messianska församlingarna där nere, de blir fler och fler. Och de som finns blir större och större. Det är mäktigt att se nu vilken stark andlig rörelse det finns där. Och detta är ett verk, förstår ni, av den helige ande. Detta betyder att Gud älskar sitt folk och har en plan för sitt folk. Men nu blir det en och en, precis som Paulus säger i Romarbrevet, juden först och sedan hedningen som ska bli frälsta genom evangelium. Och det händer nu, det sker hela tiden. Men när Kristus kommer tillbaka, då vet vi alla att hela folket ska bli frälst. Det är nästan lite svårt att ta det till sig hur det ska gå till. Men det vet Gud. Och då får vi ha förtroende för honom att det kommer att bli så att hela Israel ska bli frälst. Det talar Paulus också om i Romarbrevet i de där kapitlen från 9 till och med 11 som handlar om det judiska folket kontra evangeliet. Hela Israel ska då bli frälst, står det. Inte halva, inte några stycken, men hela. Och det, när sker det då? Det är så starkt. När fjäll faller från deras ögon. Nu är de, har de, det står fjäll för deras ögon. De har täckelse för sitt ansikte. De ser inte det som de skulle kunna se. Mer än enskilda här och där som upplever det genom evangeliet. Men i stort sett är det judiska folket, som det står, förstockat. De tar inte emot det. De ser det inte. De begriper det inte. De skulle absolut aldrig vilja tro på Jesus som världens frälsare. Men det kommer en dag, halleluja, då täckelset faller från deras ögon. Och Paulus skriver om det här också, att ännu i denna dag ligger täckelsen kvar från Mose. Han hade ju täckelse, kommer ni ihåg, när han kom från berget och hade fått lagtavlorna. Och det var så starkt så hela personen lyste av Guds härlighet, så folket kunde inte ta emot det. Så starkt var det, så han fick ha en handduk för ansiktet för att skyla härligheten. Och så står det, ännu i denna dag har de kvar täckelset. Först i Kristus försvinner det. Och då går vi fram till den dag då Jesus ska komma på himmelens skyar och ställa sina fötter. Och då är inte uppryckandet, för jag tror på det där som vi alltid har predikat i pingst och i andra. Jag har inte haft någon som helst anledning att ändra på den förkunnelsen. Utan nästa steg är att han kommer med sina heliga. Sätter sina fötter på Oljeberget. Och i det läget är det judiska folket så pressat. Så jag tror, eller lutar mot att ana i alla fall, att de är mycket, mycket nära utrotning. Hemskt att säga så, men det är vad jag börjar förstå. Nederlag. För hela världens alla länder har nu mobiliserat hela sina samlade militära styrkor för att gå ner från Eufrat, där de ligger och har ett stort militärt läger, som jag läser om i någon av domsakterna i Uppenbarelseboken. Från östens länder kommer de i skaror, och så går det paddor ut. Det är ju ett bildspråk, det är inga vanliga paddor, det vet ju ni, utan det är paddor som går ut från det lägret till alla kungar och regenter i hela världen och tvingar dem i vissa länder mot deras vilja, men de tvingas, för det här är, som det står, paddorna är onda andar som tvingar kungarna att alliera sig med dessa herrar från östens länder och tillsammans med dem gå ner till Israel för den sista striden och utrota det judiska folket. Det är märkvärdigt. Det är väldigt märkvärdigt. Och då, när det ser som svårast ut, mest hopplöst, då ser de Jesus komma i härlighet och i makt. Och när de ser honom, då ser alla judar, och hur de har kommit dit då, det vet jag inte, men de ska dit. Och det får Gud sköta om. Han har väl någon plan för det som inte han har uppenbarat för mig i alla fall. Men det kommer att ske. Och då ser de Jesus, och de ser dem, men där är han ju, Messias. Han kommer ju där nu för att upprätta oss och hjälpa oss och frälsa oss. Och då faller täckelset från deras ögon och de blir frälsta på en enda dag. Och det är då det står i Sakarja-boken att då utgjutes bönens och nådens ande över dem. Halleluja. Då blir det bönemöte. Och det börjar med förkrosselse. I första kapitlet i Uppenbarelseboken, alltså i början där, att ja, vi kan slå upp det så jag får det ordagrant, så jag inte säger fel där. Uppenbarelseboken 1. Sjunde versen. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Här ser jag nu ett folk som kommer i syndanöd. För deras synder ska nu bli förlåtna. Och jag läste i någon tidning, och jag glömt, det var en artikel om vilka städer i världen som uppfattas som mest syndiga. Och då tänkte man väl på totalt med uteliv och droger och omoral och sånt här, va. Och där fanns Tel Aviv med bland de 10. Den kom på 10:e plats. Det var 9 städer som var värre. Men här kommer de i syndanöd. Kommer också dessa människor som har gett sitt liv in mot bara alla de barer och alla superi och allt det som finns där. Och som då naturligtvis matchas av folk från hela världen som kommer och deltar i synd och omoral. Men du, då är stunden för omvändelse inne. När då? När de ser Jesus. När de upplever honom. Då faller fjäll från deras ögon. Och nu vill jag göra en liten utvikning från detta. Jag lämnar det judiska folket just nu och ser det i allmänhet. Vi behöver nu, förstår ni vänner, i varje kyrka och i varje samfund och i varje församling och i varje bönegrupp och i varje kristen familj uppleva ett nytt möte med Jesus. Så fjäll faller från våra ögon och vi kommer i syndanöd. Men vi har väl inte levt i några synder? Nej, jag påstår inte det. Men när du kommer så nära Jesus, då kommer det uppenbaras en del saker som du inte har vetat om eller förstått eller begripit. Eller också kommer det också i dagen det du har förstått men hållit hemligt och försökt bearbeta under många år. Dubbelliv av olika slag. Detta är väckelsens innersta centrum och identitet, nämligen det att när vi får se honom, då öppnas våra ögon och fjäll faller och vi får syndanöd och vi ropar till Gud om syndernas förlåtelse. Det är väckelse. Det är väckelse. Så har det varit i väckelserna genom alla år. De har kommit fram och gråtit och bekänt sina synder och blivit återupprättade. Och Gud har gjort något med sin kyrka. Det är fantastiskt. Och vi är nu i tidsålderns avslutning i Laodikea-församlingens period. Som är den sista perioden av de som uppräknas i Uppenbarelseboken 2 och även kapitel 3. Du har fallit. En gång hade du kärleken på en nivå som var acceptabel. Var Guds nivå. Nu är det tid att omvända sig. Halleluja. Jag ser framför mig en inre syn. Att det är bättre för oss pastorer och ledare och församlingsfolk att omvända sig innan vi dör. Medan vi ännu lever. Söka Gud i den här tiden, för nu drar det ihop sig. För efter döden är jag inte säker på att det finns några väckelsepredikanter som kan hjälpa oss. Men det där får vi se då. Men det är nu som är frälsningens dag. Amen. Amen. Du vet, det är så fina kyrkliga miljöer idag, och här har ni en jättefin församling och vi har välordnade kyrkor och vi har kultur och vi har gott kyrkkaffe efteråt och vi har ordning och reda och det är så tillrättalagt så att man blir så van. Och när jag är till exempel i Brasilien och i Sydamerika och predikar, så är det allt från favela-folket, de som är så fattiga så de har ingenting, utan det är bara kriminalitet de kan ägna sig åt för att få någon brödföda. Och så har du de rikaste rika som åker med de dyraste bilarna och bor i de dyraste husen och har hur mycket pengar som helst. Och så finns det medelklasskyrkor och överklasskyrkor, och jag har predikat vid sådana. De har allt. Det finns inga brister. Men var finns kärleken? Och var finns överlåtelsen? Och var finns helig andes verk? Och var finns väckelsen? Och en del börjar vakna upp nu. Och jag har själv sett stora mäktiga ting, inte minst i Ecuador, där jag har varit mycket. Och jag har särskilt ett exempel som jag inte ska ta tid att berätta. Där Gud kom med sin ande i en sån där överklasskyrka. Så skaror blev andedöpta. Skaror, säger jag. Skaror alltså. Många, många, många under några kvällar. Därför att folket längtar efter den heliga ande, om du är fattig eller rik. Och då får du syn på Jesus och fjäll faller från dina ögon. Och du får se det du inte har sett förut. Och då kommer antisemitiska tendenser in, som har kommit in i kyrkan, att portförbjudas. De kommer inte att få en chans. De kommer inte att få en chans. Utan nu tar Jesus över. Och vi ser honom. Precis som judarna ska få göra när Jesus kommer. De ser honom och fjäll faller från deras ögon och de blir frälsta på en enda dag. Halleluja. Tack käre Jesus. Och det är så starkt. Det största väckelsemötet ligger framför alltså. När Bibeln beskriver Israel och det judiska folket, så är deras tillhörighet till Gud som ett egendomsfolk verkligen dokumenterad. Säkert i annan litteratur också, men i Bibeln. Och den dokumentationen finns också i den genitiv form som Bibeln använder sig av när man beskriver patriarkerna till exempel. Vad står det då? Abrahams Gud. Jakobs Gud. Isaks Gud. Israels Gud. Dessa personer hade en egen Gud. Fast den var inte så väldigt egen, utan de hade samma Gud allihop. Och jag kan säga mormors Gud, för jag minns ju mormor och min svärmor som dog här för en tid sedan. Hon blev nästan 100 år och hon predikade aldrig och var inte offentlig på ett enda dugg. Men hon hade sin Gud. Och när hon kom hem till oss så hörde vi hur hon bad i rummet. För jag hade nog säkert ett modernt och välisolerat hus. Men det hördes lång väg när hon rabblade upp alla barnen och alla barnbarnen och en massa andra. Det var långa böner, förstår du. Och hon bad i den heliga andes kraft. Och jag blev så gripen och jag sa det på kanal 10, jag tror det gick här nu kanske igår i bokhyllan. Att hon umgicks ju med några äldre damer där i husen bredvid. Och så satt hon och några till och samtalade i köket där vid kaffekoppen. Och så kom de in på andliga ting. Och Och mormor, hon hade aldrig predikat eller så där alls. Och så var det en dam som sa, ja, jag tror på Gud, men den där Jesus har jag svårt för, det har jag ingen, nej, det där, men Gud. Och då tar min svärmor till orda och säger, ja, men, vad hette tanten? Marianne, tror jag. Men Marianne, Jesus är ju det enda vi har och det bästa vi har, den måste du ju ha. Amen. Fjäll hade fallit från hennes ögon, hon var inte alls offentlig, men när hon blev utmanad, då tände det till, förstår du. Och du, nu behöver Guds folk i alla åldrar tända till lite grann så vi inte bara hänger med i allt som finns i samhället av antisemitism och mot invandrare och allting sånt där. Nu måste kyrkan resa sig upp i Jesu Kristi namn och stå för det som Bibeln förkunnar för oss. Abrahams Gud och Oves Gud. Amen. Kan du säga ditt namn med ett litet S efter och så kan du säga Gud. För du har väl Gud. Och om du har fjäll för dina ögon i något avseende så tror jag att det den handduken eller det täckelset som ligger för, det ska du förlora nu. Det ska ramla av dig. Amen. Detta är så starkt, förstår du. För Gud vill inte att hans folk ska gå omkring med täckelse över sitt ansikte. Utan i Kristus försvinner det. Och du behöver inte vara med i den kör som hatar Israel. Eller bråkar med invandrare för att de har kommit hit. Eller de som tycker annorlunda i församlingen än vad du tycker. Välsigna dem istället. Så kan du se det Gud ser. Israel är alltså Guds eget folk. Egendomsfolk. Vi har ju ett antal texter om det. Vi kan titta på något. Vi kan gå till femte Moseboken. Femte Moseboken. Det är kapitel 7, tror jag vi ska se på. Kapitel 7, och jag läser från vers 6. Ty du är ett heligt folk inför Herren. Din Gud, inför Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var inte för att ni var större än andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder. Som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur det egyptiske konungens hand, ur faraos hand. Så ska du veta att endast Herren din Gud är Gud, den trofaste guden, som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled när man älskar honom och håller hans bud. Här ser vi väldigt tydligt vad Gud säger, att det är Guds egendomsfolk, det är Israel. Och så står det inte att detta ska upphöra när Jesus har gjort sitt här på jorden och farit i himlen. Utan det är för evig tid. Märkte ni att jag läste så? Och jag har i mina studier på detta lagt märke till att det förekommer väldigt ofta när Gud uttalar sitt förbund med Israel för evig tid. Och att de ska få landet för evig tid. Det är inte alls bara fram till Jesu födelse. Och när man bråkar nu och säger att de har inget med det landet att göra. Men Gud säger att för evig tid har de sitt land. Så det är egentligen så att det blev ockuperat när de släppte sitt land eller tvingades år 70 lämnade. Så det är en tvärtom ockupation egentligen mot vad en del säger idag. Egentligen. Och därför så ska vi tacka Gud nu för att detta är knutet till hans förbund. Och han sviker aldrig sitt förbund, står det här. Det är evigt gällande. Och därför kommer han aldrig att släppa det landet. Utan det kommer att vara deras för all framtid och för evigt. Och sen skulle vi kunna läsa flera, men tiden räcker inte till för oss att gå in i djupare. Och sen har vi församlingen som också är hans egendomsfolk. Han har kallat oss till präster och kungar att vara hans egendomsfolk. Det kan vi läsa om i Bibeln, inte minst i första Petrusbrevets andra kapitel med flera ställen. Jag ska gå mot avslutningen här och jag ska säga något om orsaken till djävulens aggression mot det judiska folket. För det är faktiskt så att det är en väldig aggression nu mot judarna och mot Israel. Och den första punkten jag vill nämna om det är fallet i änglavärlden. Nu är det en text som jag har svårt för att predika över, för den är så oerhörd så jag kan inte riktigt förstå den. Att i självaste himlen var det en ängel som syndade. Det är otfattbart det, men Bibeln säger det. Och denna ängel, den hamnade i den svåraste av synder, nämligen högmodets synd. Den ängeln såg alltså inte upp till Gud, för änglarna, det är ju Herrens tjänsteandar som står under Gud i rang, alltså för att tjäna Gud och göra hans befallningar hela tiden. Men den här ängeln ville ta över och växa förbi Gud och se ner på Gud istället för att se upp till Gud. Och all högmodssynd, också bland människor, innebär att du ser inte upp till Gud längre, utan du ser ner på Gud och du blir din egen Gud, alltså du blir viktigare än Gud själv. Det är högmodssynden. Rätt och slätt utsagt så är det på det sättet. Och då blev ju den här ängeln nedkastad och drog med sig en massa andra änglar. Och så långt jag begriper så är det alltså en slags berättelse om den djävulska blivandet och demonerna. Och så har vi det som vi idag kallar för vår fiende, det är djävulen, det är demoner. Och så är det dessa onda änglar alltså och onda andar. Och jag tror... Och nu kommer jag till den punkt jag vill då framföra här i all ödmjukhet, och du får pröva den naturligtvis. Att när den ängeln kastades ner från himlen så bestämde den ängeln sig för: du Gud som kastar ner mig nu, dig ska jag bekämpa i alla tider. Allt det du gör, det ska jag försöka sätta käppar i hjulet på. Allt det du är ska jag försöka att förhindra. Och allt det som är din plan och din vilja, det ska vi kriga mot. Och därför, allt det som är av Gud blir i växande grad i tidsålderns avslutning föremål för den andliga striden. Och vad är det då Gud har gjort? Han har gjort äktenskapet. Det kan vi ta för det första då. Han instiftade äktenskapet. Det var han som gjorde det redan från början. Och det första brudparet, det var Adam och Eva. Och det är gripande att läsa om dem, att Gud förenade dem och gav dem uppgiften att både mannen och kvinnan tillsammans. Och där finns ingen rangordning, utan båda tillsammans skulle värna, vårda och ta hand om hela skapelsen. Det var en otroligt stor uppgift som de fick som äkta makar. Alltså, där stod inte någon över den andra, utan de stod på samma nivå i den tjänsten. Det andra, det judiska folket. Det var ju skapat av Gud. Och Gud kallade Abraham från det kaldeiska Ur med uppgiften att vara en stamfader för det folk ur vilket Jesus skulle födas. Allt det du har gjort, Gud, och gör kommer jag att bekämpa. Det är djävulens målbild. Skapelsen. Vem har skapat allt? Det har Gud gjort. Och djävulen är mot allt det som Gud gör. Och därför är det idag en klimatdebatt och skapelsen mår dåligt och skapelsen skriker och ropar och våndar efter en ny tidsperiod. Då den blir befriad ifrån denna djävulska förstörelse som nu bara ökar och ökar för varje dag. Och jag kan berätta mer, men vi kan sluta där och så kan du tänka själv på allt det som Gud gör. Din renhet till exempel, din frälsning är från Gud och det vill djävulen förstöra. Han vill fresta dig, han vill få dig att synda alltså. Och går du inte på banken och stjäl pengar, för det är ingen här som gör, så kan du komma i högmod eller i missmod eller i konflikt med någon, så du syndar i en relation till någon därför att du inte kan välsigna, etc. etc. Men vi tillhör det segrande folket i den sista tiden. För det är ett segerfolk nu som växer fram i kyrkan. Och jag skulle önska av hela mitt hjärta att alla kristna i Sverige skulle tillhöra segerfolket som Bibeln talar om så starkt. Men det är jag inte säker på att det blir så. Men Gud tar ut vad Bibeln kallar för en brudeskara. Som är så överlåten åt Gud. I rena, av Jesu blod renade kläder. Med kärlek till Jesus över allting annat. Och som vandrar i hans fotspår i den sista tiden. Och älskar Jesus och älskar hans folk. Och nu måste du, min vän som lyssnar till mig här i kyrkan. Eller genom någon skärm där du sitter och lyssnar. Måste bestämma dig för nu. För det här måste vi avgöra var och en personligen. Om vi ska tillhöra brudeskaran eller inte. Och brudeskaran, den är korsmärkt. Och den andra skaran, den vandrar ut från korset. Den lever inte starkt där längre. Utan den är den sekulariserade kyrkan som tar det hela i egna händer och tolkar Bibeln som det passar. Det var den första punkten. Så att vi nu har en sådan antisemitism. Det har i grunden ingenting att göra med bosättningarna som de säger nere i Israel. Eller Israels regering eller något annat. För det här har varit långt innan de politiska frågorna kom på tapeten. Det här är inget nytt. Det har varit så hela tiden. Det var så för Hitler på 30-talet när han byggde upp sin och förberedde sin djävulska politik som skulle ta död av som han trodde alla judar. Men det blev 6 miljoner som dog. Det fanns inga bosättningar då eller annat som de bråkade om. Det här är en andemakt, förstår ni? Det är en ond andemakt som denna fallna ängel och alla de demoner som drogs med där gör allt nu för att ifrågasätta det som Gud har gjort och det han gör. Det andra som jag skulle vilja säga, orsaken till den djävulska aggressionen mot judarna, det är judarnas messianska uppgift. Det som de flesta judar idag inte fattar, inte förstår, inte kan ta till sig och inte kännas vid. Ur Abrahams säd skulle Jesus födas och han var jude. Och därmed knyter han den messianska uppgiften och kallelsen till det judiska folket. Det vet djävulen. Och han bekämpar dem. För han vill inte ha någon messiansk gärning. Han vill inte ha någon messias som kommer tillbaka. Han vill inte ha någon Jesus som kommer tillbaka och frälsar alla judar och alla frälsta hedningarna. Och sen tusenårsriket och Jesus ska regera. Han vill förhindra allt det där. Därför har du aggressionen. Hoppet om en ny värld kan få vara den tredje punkten. Och då har jag ju redan nämnt om det förstås. Det är knutet till Jerusalem. Och till Israel. Halleluja. Tänk att Bibeln säger att Jesus ska komma tillbaka till Jerusalem. Och där ska kung Davids tron återupprättas. Är det inte mäktigt så säg? Och Jesus själv. Nu sänder han ingen ängel som någon representant eller sådär. Utan han själv. Alltså, Jesus själv, fattar ni det? Ni borde jubla minst när jag säger det alltså. Jesus själv kommer och sätter sig på tronen i Jerusalem på Sionsberg, tänker jag, där tempelplatsen var. Men det där vet jag lite om, men det är vad jag tror i alla fall. Där kommer han att vara. Och så får han makt där över hela Vriksta. För det ligger väl på jorden, eller? Tror ni att det är så himmelskt här? Nej, det är det inte än så länge i alla fall. Utan hela jorden ska stå under hans pipa och han sträcker ut fredspipan över hela jorden. Och då i ett ögonblick blir det fred på jorden. Och då har den fallna ängeln förstått att nu är det nog kört. Nu kan jag nog inte göra så mycket mer, för då blir han bunden och kastad någonstans dit inte jag vill komma i alla fall. Där ska han vara i 1000 år och sen ska han få någon liten tid igen och få någon chans, för att de som har fötts och funnits, de ska alltså prövas men han ska finna sin eviga destination där. Då blir det fred. Överallt där djävulen kommer bort, där blir det fred. Överallt där han bekämpas, där blir det underbart. Det blir det himmel, det blir härlighet. Och därför vill vi inte ha djävulen. Vi vill inte ha in ondskan i kyrkan. Vi vill inte ha in förnekelsen i kristna familjer. Vi vill inte ha den där. Det var så gripande att Ann-Britt och jag mötte en ung person nyligen. En ung person som berättade för oss. Jag har sett på alla filmer, en kristen alltså, en fin kristen person. Jag har lyssnat på all modern musik och jag har sett på filmer, jag kan alla filmer. Men jag har känt mig så oren, tonåring. Så nu har jag gjort upp med Jesus att jag ska inte se på de här filmerna mer och jag ska inte höra den där djävulska musiken, utan nu bara går jag inför Gud i bön. Halleluja. Ett tecken på en ungdom som är med i brudeskaran och förbereder sig. Har gjort upp med någonting. Och den personen har inte varit ute i synd och värld och strulat så. Absolut inte. Men kände i sitt innersta att nu måste jag göra upp med det här som bara förstör mitt inre. Och gjorde det i Jesu namn. Och pappan som vi känner väl säger att det är en stor förändring med mitt barn. Stor förändring. Vågar vi tro på en stor förändring bland Guds folk? Vågar vi tro på det? Är det möjligt, tror ni, i denna sekulariserade och egoistiska värld? Men det är vad Gud vill och vi ber om det. Hoppet om en ny värld är knuten till Jerusalem och därmed tusenårsriket och kung Davids tron där Jesus ska regera under 1000 år. Och där ska jag säga punkt, för nu har jag hållit på så länge. Men jag kommer gärna tillbaka. Ni kan väl prata med ledningen här för den här gruppen att de kallar tillbaka mig. Titta här. Jag har inte hunnit med mer, inte en tredjedel av allt det här. Titta vad mycket jag har. Det är massor kvar. Och det kan jag inte ta nu, för då blir det för långt möte. Då kan ni aldrig komma tillbaka, för då säger ni den där Ove kan vi inte lyssna på, för det blir för långt. Men nu ska vi tacka Gud och bedja. Och vi kan lägga handen, vi kan stå upp alla och så lägger vi handen på vårt hjärta. Så ber vi. Som den tonåring jag berättade om vars pappa vi känner väl. Gud, det är en svår tid nu. Den är antikristlig. Den är antisemitisk. Den är ond i alla avseenden, tidsandan. Och nu vill vi i Jesu Kristi namn bekänna inför dig vår ytlighet, vår oförmåga att kunna se verkligheterna, för vi har ett täckelse för vårt ansikte också vi i många avseenden. Förlåt oss, Jesus. Herre Jesus, för att kunna välsigna ditt egendomsfolk så måste vi se dig så att täckelset faller av, för annars ser vi dem inte som ditt folk. Vi är förblindade. Jesus, kom över Sverige med en väckelsevåg så att vi gör oss redo för mötet vid ditt kommande. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Helige Ande, rör vi människornas hjärta nu. Låt det inte stanna vid ditt allmänt intresse av Israel. Låt oss få ögon som ser det profetiska. Som förändrar oss, fördjupar oss och leder oss. Jag ber för den församling som samlas i denna kyrka och för alla de kristna församlingar som är representerade i det här mötet. Kom, Herre Jesus, och rör vi oss. Och jag ber för de pastorer och präster som inte vågar stå fram i dessa frågor eller inte förstår det. Låt dem se det profetiska. Rör vi dem djupt. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varsågoda och sitt.
Ja, vad säger man?